TV-profilen som var med redan på 90-talet. Han var en av ZTVs största profiler. Han är dessutom en kändis-DJ skulle jag vilja säga, och numera tvåbarnspappa. Välkommen hit, Peter Sipen.
Tack, det var på tiden, så jag har längtat efter att bli inbjuden till det här otroligt fina poddformatet.
Det här pratade vi om redan för några år sedan, att du skulle komma hit.
Ja, men jag var inte tillräckligt häftig då kanske, jag vet inte.
Du har alltid varit häftig i mina ögon.
Ja, det är inte frågan om det.
Nej, men jag bara säger det. Du har alltid varit häftig i mina ögon. Du har alltid kört ett eget race. Mm. Klätt dig i dina egna kläder. Ja, det är klart i dina egna kläder, men du har kört din egen stil.
Tjejsens nya. När jag var i Marbella nu så bara kände jag, åh, måste ta ut svängarna mer och bara liksom uttrycka mig, vara mig själv och inte hålla. Även jag som gillar att köra min egen stil kände bara att bara skönt att bara liksom uttrycka sig. Och det känns som att svenskar som är trötta på Jante drar till Marbella och kör på lite grann. Så att det tycker jag är viktigt, att don't hold back. Var dig själv och uttryck dig och säg vad du tycker. Och de här känslorna när du träffar någon som du inte nödvändigtvis ser upp till, men blir ändå inspirerad av och tycker att du känner att det här är en fin, vad fin stil. Eller du känner bara sådana spontana saker. Säg det då i så fall, istället för att hålla tillbaka och lyft omgivningen, som jag tycker att jag har varit lite sparsmakad på. Sen blir man lite skadad i mediebranschen där det är omvänt fokus. Det är många som tittar på dig och är intresserade och lyssnar. Då kan man glömma bort att lyssna. Lyssna är en fin komplimang på din omgivning.
Hur kommer det sig att du har kommit till den fina insikten?
Nej, jag tycker min fru är ganska bra på att uppmärksamma. Peter, tänk på det, tänk på det. Lyssna, ge komplimanger. Säg till, säg det här nu. Så hon är bra.
Coach. Så du har en sufflör.
Ja, hon är sufflör och coachar mig. Hon sitter där på främre raden och sufflerar. Sen gäller det väl att vara uppmärksam och bli en bättre version, som vi pratade om innan. Eller ja, vi drog igång här, så har vi alla våra garderober och skelett och våra historia som format oss till de vi är. Och där vi har ett ansvar att stå upp och ifrågasätta och synliggöra dem till korta havanden, men även de bra sakerna vi har, och exploatera och bli en bättre version, hur klyschigt den låter, av oss själva, med den med vetskapen om våra personer. Var lyhörd, öppen. Jag har aldrig gått till terapi, men det kanske jag borde göra, för att alla behöver renovera sitt psyke, tror jag, och där är terapi, tror jag, det bästa.
Ja, man kan ju få, när människor pratar om terapi, då tänker jag så här, men man kan ju få terapi av sin partner eller sin omgivning, vänner. Att gå i terapi behöver ju inte enbart betyda att man går till en psykolog. Ibland kan det ju räcka med sin omgivning, tänker jag.
Ja, absolut. Lyssna och vara öppen för det. Folk är rädda. Det är ungefär som att om man blir ifrågasatt eller har, och om du inte är så bra hela tiden, så ungefär så är det ett misslyckande. Men det är ju misslyckanden och motgångarna som formar dig och gör dig mer mångfacetterad. Det är därför jag tror att det är så viktigt att barnen får göra misstag, att man inte kullar sönder dem och finns där och backar upp hela tiden, utan låt barnen göra sina egna erfarenheter, och då är misslyckande eller att ha det lite jobbigt väldigt nyttig erfarenhet, tror jag, som gör att man blir mer rustad för livet alena så småningom.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Peter, du går tillbaka till din uppväxt. Var är du uppväxt någonstans?
In the ghetto. as the cold wind blows. When the poor old times went down and mourn, poor little baby child was born in the ghetto. Det var i Bro.
Elvis Presley. Mm. Jag älskar den låten.
And his mama cried, 'cause there's one thing that she don't need is another hungry mouth to feed in the ghetto. So baby, don't you understand? The child needs a helping hand. He's gonna be an angry old man someday. Så jag tänkte, för att inte ska bli arg, så one day så har jag försökt åskådliggöra, se över min agenda. Men mitt medvetna jag tror jag började i Bro. Sen innan mina föräldrar kom ifrån Tyskland i slutet 50-tal, där någonstans, till Sverige. Och min pappa är från Tyskland, mamma är från Danmark. Så de strugglade här. Pappa jobbade med optik och hade väl någon praktik eller någon tillfällig tjänst. Han fick, jag tror, vad fick han välja mellan? Han fick välja mellan att komma till Stockholm eller typ jag kommer inte ihåg då, Kina, eller det var något helt absurd. Alltså, då passade det tydligen för honom att komma utsänd av den här firman som gör optik. Då fick han komma till Sverige, och när han var i Sverige så hade hans faster, hans pappas syster, mellanlandat i Köpenhamn. Hon bodde i USA. Och då var han där och hälsade på henne. Och i samband med det så var han ute på något ställe. Och där träffade han min mamma, som var ute för första gången i hennes liv. Så det gick ju snabbt för henne att komma in. Blev mamma när hon var 20, tror jag.
Hur många syskon är ni?
Vi är 4 syskon.
Och du är nummer?
Nummer 1, eller förstfödda då.
Och hur var din uppväxt?
Ja, det var ganska enkel och liksom oproblematisk. Växte upp i Bro. Först bodde vi även där. Vi bodde i andra hand fram till dess. Vi bodde i något kråkslott där, nära Bro station. Då fanns det inget pendeltåg där, men det var en tågstation. Man lämnade gods typ. Och köpte glass nere vid de pressbyrån. Så det hade vi nära till. Så vi bodde där några år, och sen flyttade vi till hyreslägenhet. Och så småningom köpte vi ett radhus och blev civiliserade. Så vi bodde på 3 olika adresser i Bro. Och där bodde jag hela min skoltid och formades. Det var väl ganska enkelt. Jag skötte mitt, gick till skolan och var ganska medelmåttig då. Typ ofokuserad och ADHD. Och ADHD eller dampig liksom. Hade svårt att koncentrera mig och sådär, men fick jobbet gjort.
Alla har väl en bokstavskombination idag, känns det som.
Ja, precis.
Hur var det med vänner och sådär? Allt bara flöt på under låg och mellan och högstadiet.
Ja, jag tycker det var inga konstigheter. Jag var ganska aktiv. Fick bränsle av diagnoserna kanske. Så jag åkte skateboard och härjade där i Bro. Och lite rullskridskor, åkte in till stan och åkte. Och sen så började musikintresset redan då. När jag var 17-18 tror jag. Hade precis börjat jobba, och då hade jag så jag kunde mixa och hålla på och vara DJ hemma i pojkrummet. Och nu bor vi granne med ett företag där jag köpte byggsats för att bygga egna högtalare. Det lät ganska bra där i mitt pojkrum. Jag undrar vad de högtalarna är idag. Men det var roligt.
Sålt dem på auktion kanske.
Ja, precis. Kändishögtalare till salu.
När man har sett dig, Peter, så har du alltid varit en färgklick och du har utmärkt dig jämfört med alla andra kändisar. När på vägen blev du modemedveten och hittade din
egen
stil?
Jag vet inte om jag någonsin har varit modemedveten. Jag tyckte bara kul att uttrycka mig. Och sen så ledde det till att jag blev Sveriges bästklädde man. Och ofta när vi är på, om vi är på någon premiär och sådär, så blir det ju ganska ögonfallande och kul. Så man drar upp en stor bild med de här färgstarka, roligare kläderna. Blir lite kul, roligare att titta på. Och det har jag ju använt också till medvetet till sist, att det är bra marknadsföring. Sen tycker jag det är kul att bjuda på en visuell show. Någonstans är ju synen det starkaste intrycket. Det glömmer många som uttrycker sig. Musiker, att man tycker att man är duktig musiker eller DJ, så räcker det, så står man med någon svart t-shirt och bak och fram en keps, va? Rest in peace. Avicii till exempel. Vi var och tittade på honom. Han hade svart t-shirt bak och fram en keps. Jag tycker som artist eller underhållare, så man behöver inte vara Peter Siping galen. Men det är roligt om man har någonting som lyser eller någonting som bjuder på någon visuell någonstans är väl ögonen det starkaste sinnet. Och det måste ju också roas på något sätt.
Vi kör dansa i neon istället.
Ja, ja, exakt. Lite mer dansa i neon. Så det har jag tänkt på. Och det började någonstans. Jag har tänkt tillbaka. Tre saker tror jag började när jag var 19-20 någonstans. Jag hade min första fylla när jag var 19 som slutade på så här ungdomsvårdställe typ. En enda fylla. De tog prover på mig och undrade hur länge jag hade rökt hasch och så vidare. Och då kom hem två socialarbetare för att titta på de miserabla omständigheterna. Det var ju bra att de kollade upp det hemma hos mig och hos mina föräldrar. Då. Och hela livet var förstört för mamma. Grabben hade blivit alkoholist typ. en fylla. Så det var det. Så då någonstans kanske jag märkte att supa inte var så bra som alla hade lovat. Sen så började jag träna vid den tiden också. Jag hade ett gym på min första arbetsplats i anslutning. Så där började jag gymma och springa. Så jag tränade där. Och sen där också någonstans. Det var ju ganska kul. Jag var på ingenjörsmiljö. Där folk gick med så här rymddräkter typ och helt vita. Det var Sveriges renaste miljö. Vissa delar av det här jobbet på Ericsson. En dammpartikel per kubikmeter luft. Väldigt rent. Så folk var ju väldigt ingenjörsmässiga och nördiga när man inte hade de här vita overallerna som skulle se till att det inte blev dammigt på sig. Och så kom jag dit. Först inledningsvis såg jag ganska normal ut, men sen exploderade rosa hattar och blommiga kavajer och så vidare. Det var ganska kul kontrast. Jag tror att jag jobbade redan där med att bryta fördomar och normer, för då tänkte jag, men det är ju fortfarande samma människa som var citationstecken normalt klädd som kom nu i en ny förpackning.
Som nu är transvestit.
Som nu är julgran, transvestit och drag queen. Så att varför ska vi döma honom?
Inget han var ju fel snäll på det alltså. Men det,
han blev,
jag
nu
tycker
blev han
snäll. Jag lät lite rolig i alla fall.
Ja, så att han är bara en ny förpackning.
Hur kom du in på tv då?
Men när du har en egen stil och energi så kan det ju hända när inte du själv söker till media att någon annan eller medias ögon ser dig. Så då blev jag erbjuden att komma med i media av en Peter, vad nu heter? Peter Cartier heter han. Han producerade musik åt Steven Simmons bland annat. Och de hade tv-produktionsbolag. De som gjorde Sökarna, det var ju Danne Fridell och lite andra tokstollar. Så de frågade mig om jag ville göra tv-produktion. Det var den första tv-grejen jag gjorde. Då stod jag i kön typ på en korvkiosk. Jag minns hörnet. Det är i Stockholm, Södermalm. Korsningen Hornsgatan och vad det nu heter. Ja, i mitten på Hornsgatan i alla fall. En korvkiosk där. Och då tappade någon mig på ryggen. När jag stod i ett par läderchaps utan någonting under. Nej, det var de som stod framför som hade det. Och då fick jag frågan, vill du hänga med och göra tv? Och ja visst, sa jag, utan någon utbildning, erfarenhet eller kunskap whatsoever, och bara kasta mig in i tv-mediet supernervös, men antog utmaningen. Och sen började resan där, och så småningom så började ju ZTV. Och ja, sen så skulle fick jag frågan då från TV4 eller produktionsbolaget Meter och en Tony Ryttar om jag inte kunde bli lite tokfolklig genom att bli en av presentatörerna, programledarna för reseprogrammet När och fjärran. Där man ställer sig tveksam från ledningen om Sipens eventuella medverkan. Vi gjorde en väldigt rolig grej. Jag träffade vad heter han? Han som var på Bingolotta. Rickard Olsson heter han, va? Han berättade vad som hände. Det var ju Eva Schwarz som var lite tveksam, vad jag förstod. Och då gjorde vi, först gjorde vi en testgrej. Nej, men vi, Sipen håller inte måttet. Okej. Okay. Så gjorde vi en till, lite mera Sipen anpassat. Vi sprang i första testreportage var vi i Kungsträdgården. Sen åkte vi på dansbandskryssning.
Som en pilot?
Som en pilot, precis. Nu ska vi bevisa att Sipen är rolig. Kasta honom på en dansbandskryssning. Så där gjorde jag jätteroligt. Galet reportage. Det inleddes med att jag står i bästa Titanic-stil med bara överkropp. Så här skulle ett typiskt Sipen-reportage kunna börja. Men det är inte det början det här, utan reportaget, det börjar nu. För att liksom jobba med fördomarna och liksom bryta normer. Och sen fick jag jobbet. Jag tyckte det var ganska... Det hade jag helt glömt. Han berättade, påminner mig om det. Jag hade tydligen berättat då när det begav sig. Sen var jag programledare där i 5 år på det här reseprogrammet. Det var roligt att resa runt och få betalt.
Ja, det måste ha varit fantastiskt. Och vad hände efter det då? Efter när du fjärran? Under tiden har du jobbat som DJ då också?
Ja, precis. Det började... Mina DJ-åtaganden började samtidigt som tv-karriären tog fart och jag blev en kändis. Så då... Det var lite... Kändisen Star in Bar kallades konceptet. Man langar in en kändis som står och flaxar runt och kanske mera irriterar än väcker uppmärksamhet, men man tittar nyfiket på nytthållsgrejen och man står och tittar och blir irriterad sig. Och jag känner att när du ändå är och ska vara en underhållning eller någonstans behaga så många som möjligt, så kände jag, jag har ju min DJ-erfarenhet sen tidigare, kan jag inte... Det kan väl spela lite musik så att fler folk har glädje av min närvaro på plats. Så då började jag DJ, och det här är ju tidigt 90-tal. Så nu har jag gjort det parallellt med mina tv-åtaganden ända fram till nu då.
Skulle du säga att, vad gillar du bäst? Eller är det två helt olika saker?
Nej, men DJ-grejen är ju fantastiskt rolig. Det är ju win-win i alla former. Musik ger så mycket, mycket känslor och glädje. Och jag brukar... Jag tycker jag alltid brukar hitta rätt, och jag är väldigt lyhörd in och ödmjuk inför uppgiften att se till de gästernas behov som är på plats. Jag uppmanar, önska musik, säg vad ni vill höra, som kanske inte alla DJ gör. Så det tycker jag är schysst, och då blir ju folk glada och nöjda, och så att får man så mycket kärlek och uppskattning tillbaka, så det ger sånt otroligt bränsle.
Jag tänker ändå där i början av 90-talet, du måste ha varit i 20-årsåldern ish.
Ja, jag börjar fundera på hur gammal jag var. Om jag är född 62, då var jag ju då, 50, jag trodde alltid jag var 26-27.
Ja, men du var väl runt i 20-årsåldern.
Men om du tar 62, 72, 82, 92, så 92, då är jag 30 år.
Var du 30 år redan då?
Jag måste
då
ha varit det, ja.
Vad sa du, är du född 62?
Jag fyller 60 nu här om några månader.
Du måste skämta.
Så att, ja. För
du 60?
Ja. Yes.
Alltså du ser inte en dag ut äldre än 50.
Ja, ah, tack, jag tror du skulle säga 59.
Nej, men alltså på riktigt, Peter, du måste skoja.
Så att det
här... Nej, men alltså jag säger det här och menar allvar. Mm. Alltså det jag säger inte alls som en komplimang, utan jag är helt förvånad.
Tack för det, Batima. Men jag tittar ju runt ibland
och
säger...
Jag heter Batina, men det är lugnt.
Batima. Hur säger man? Batika. Hur säger
antik-batik.
Man? Antik.
Batina med
antik-batik. En. Batima. Som...
Nej, inte Fatima, Batima.
Bertil.
Bertil.
Adam,
Tore, Harald, Ivar, Nils.
Batina. Ursäkta.
Nej, men du behöver inte be om ursäkt. Jag älskar att du inte kunde mitt namn. Mm. Vad heter det? Jag gick med en kille i samma klass i 3 års tid. Och vid något tillfälle, han sa inte så mycket, men skulle han säga mitt namn under någon lektion. Och det här var det roliga var, det här var under en religionslektion. Och han kallade mig för Baptina. Och jag bara tänkte, hörde jag rätt? Och så frågade jag honom, jag bara, vad sa du att jag hette? Ja, Baptina. Men skojar du, Fredrik? Jag heter Baptina under alla dessa år.
3 år, det är bra.
Och då är jag ändå en person som, i och med att jag hörs och syns, folk kommer ihåg vad jag heter.
Hur tänkte du, hur menar du?
Ja, nej, men jag bara tänkte på vad du precis sa. Men
nej, jag menar, du hörs och syns, hur tänkte du?
Vi har väl ändå träffat på varandra i över 20 år, tänkte jag säga. Men i alla fall, kul att du kunde mitt namn. Nej, men... Det är helt fascinerande att du ser så ung ut. Gör du ingenting för att... Alltså du har ingen botox, ingen någonting?
Nej, jag har inte gjort någonting ännu.
Och de här generna är helt fascinerade. Kommer det
från... Min pappa, ja, han har ju tränat och liksom tagit hand om sig. Men jag tror att vi är en produkt av vårt levande. I både liksom personlighet, det mentala, hälsan, kroppen och sådär. Och nu jag tänkte på det när jag var nere med Beja nu. Liksom mänsklighetens lite förfall. Eller hur folk... inte ta hand om sig själva. Man är ju någonstans medveten om den här övervikten, om man nu är en sån person som jag besitter, den kommer ju äventyra min hälsa i framtiden och kanske redan nu. Och jag menar att det kan framstå som jag är fanatisk, för jag har ju tränat utan avbrott regelbundet i 40 år. Och jag körde en timme calisthenics, alltså kroppsvikt och sådär på utomhusgym. Passar mig bra, skön luft, man får lite sol, energin. Och det är fundamentet i min hälsa, och fysiskt och mentalt. Du får ju upp lägsta nivån så otroligt mycket.
Men man ser fortfarande inte ut som 50 när man är 60.
Nej, kanske är något slags unikum.
Och ja, nej, det är helt otroligt.
Så försöker jag inspirera folk, och jag har ju börjat med det i min Instagram mycket mer nu, att inte bara, oj, här står jag med bara överkropp. Prata lite, jag har mycket så här betänkligheter om det ena och det andra. Så jag försöker liksom väcka en dialog, och jag vill gärna, om jag skulle få med den uppmärksamhet som finns på mig eller någon som lyssnar, kanske påverka framförallt, ja men dels livsstil, lite grann, var rädd om, tänk på de här promenera någon halvtimme per dag, gör det här så blir det en stor skillnad. Eller jag skulle vilja ifrågasätta normer och fördomar och förutfattade meningar, och att man inte ska döma utan lära sig av sin omgivning istället för att kritisera och ifrågasätta den på avstånd.
Har du gjort det mycket förut?
Nej, det är mycket det sista halvåret. Man märker att det blir mycket mer interaktion och folk blir berörda, för folk projicerar den eviga lyckan på något sätt. Och det är influenser som ger mer ångest än vad de ger inspiration, kanske många gånger.
Jo, men jag tänker, du säger själv att din fru har lärt dig att ge folk komplimanger och i stort sett vara schysstare och snällare och allt vad det. Du verkar ha förändrats i din personlighet. Var du mycket mer bitter och irriterad?
Nej, jag har inte varit bitter. Vad
är skillnaden?
Nej, men kontrasten är inte att jag har varit bitter och liksom deppig och skyllt på andra. Utan jag har alltid varit uppåt och glad och happy. Men skillnaden är nu att jag kanske framstår som mer skrytig liksom, och ointresserad och inte så lyhörd och bara kör på och kolla på mig. Folk lyssnar och uppmärksamheten går lite one way. Och jag tycker det är så viktigt. Det blir mycket roligare, angenämare medspelare om du är där i konversationen, lyssnar och har en dialog och lyfter också. Så kombinationen att vara en god lyssnare och med det sagt också utvecklas och lära dig någonting istället för att berätta din historia och din förträfflighet en gång till.
Ja, det är givarens glädje på något sätt. Ja, det är roligare att ge än att få.
Exakt, så du får ju en komplimang i lyssnandet till den som du pratar med.
Och hur kommer det sig att du har varit så egocentrerad och lite, lite narcissistisk, fast ja, det kanske
ja,
inte
ingen
det
är aning fel ord. Vad man kan tillskriva.
Nej, men det är fel ord, alltså, jag bara säger en touch av det. Eller liksom, titta här är jag, titta på mig, me, myself and I. Hur kommer det sig att du har, kan det ha varit hela kändisbubblan?
Jo, men jag tror att om du gillar att vara uttryckare och, liksom, och kolla på mig, gillar uppmärksamheten. Någonstans är vi väl alla lite barn av vår omgivning där vi tycker att det är kul med lite uppmuntran och komplimanger och sådär. Och då är uppmärksamheten en förlängning på det sättet. Så att det är väl lite kul att du...
Kukförlängning?
Ja, men det är väl smickrande och liksom kul att folk är intresserade av just dig. Och där måste du vara lite uppmärksam när du är i media, för att det är inte det vanliga livet. Sen kanske jag har blivit uppmärksam på att du blir ju lite särbehandlad och får privilegier i det också. Och kan bli lite bättre än din omgivning. Som ja, det kan uppfattas.
Ja, du lyfts ju upp. Och då börjar man tro på den bubblan själv.
Ja, exakt. Du måste ju någonstans vara medveten om det. Att det här är någon slags låtsasvärde också. Även om det är väl jättetrevligt att bli extra fint bemött och behandlad. Och det kan jag vara lite uppmärksam på med människor ibland. Så där. Okej, den här människan är umgängeskarriärist och behandlar dig för att han eller hon vill vara nära dig eller annars känner sig, de tycker det är kul med att vara med vissa människor, men så spottar man och är kanske oschysst mot andra människor, och då kan jag tycka, även ja, men han eller hon har alltid varit snäll mot mig, jag tycker inte det är något fel, men jag vet att den här människan är inte schysst mot andra och sparkar neråt, alltså, utan att nämna någon specifik person.
Ja.
Så tycker jag att det är jag tycker helheten, man ska vara kanske än snällare mot de som inte är vana eller förtjänar fel ord, men de som inte är vana vid att få bli snällt behandlade är ju den som är absolut mest tacksamma för när de blir det.
Och det är så självklart, och det har jag tänkt på så många gånger. Ja, men vadå, han är ju snäll mot mig. Men han är ju otrevlig mot alla andra. Det ursäktar väl inte att han är snäll mot dig?
Precis.
För att han tycker du är lite cool eller ball. Utan är man lite medmänsklig och har bra självkänsla och står med båda fötterna på jorden, då vill man ju att en schysst person ska ha schysst mot alla.
Exakt.
Eller bara vara en schysst person. Mm. Sen man hamnar i kläm med vissa, det är väl en annan sak. Men jag köper inte där. Han är i alla fall schysst mot mig.
Som att det ska legitimera och
ja, ge en det legitimerar att han misshandlar sin fru. Eller den är sjuk faktiskt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Du har ju liksom så här, din era 90-talet där och ung kille, snygg, tränad. På tal om den här bubblan, hur många tjejer hade du som stod på kö liksom?
Ja, även i den här...
Nu behöver du inte vara ödmjuk, jag bara säger det.
Nej, men jag bara, även i den här som till synes, jag var nog inte med, på det sättet var jag inte så här, åh jag är så snygg och jag är medveten om det. Den har inte jag fått, det kanske är mer nu, jag tycker att, ja men fan... Du ser bra ut och du har en snygg kropp. Jag tror jag är med där nu, men då har jag tror att jag känner så nu och inte då. Då hade jag nog kanske varit helt outhärdlig om jag hade haft den lejen på nu också.
Och hur kommer det sig att du inte hade det då? Nej, när tjejerna drog i dig?
Nej, men jag hade inte den självkänslan och sen var jag lite så här ligga killen snarare än att vad man nu vill nämna det, alfa han är helt plump liksom.
Eller bara alfahora.
Eller alfahora, vad du vill. Precis. Jag kallar ju...
Du sa ju ligga.
Ja, men jag körde att vi var så här mediahorer. Det körde ja. Vi stenhårt på det ordet då. Men att
förlåt,
du...
Förlåt, men jag tycker jag är jätterolig just nu.
Ja, det är kul.
Ja, men om man då får ligga hela tiden.
Nej, men jag fick inte ligga hela tiden. Men jag hade inte den självkänslan att jag var tillfreds. Jag var nog ganska osäker på mig själv och tyckte inte jag såg speciellt bra ut. Eller var snyggare än någon annan.
Ja, men när man får så mycket uppmärksamhet, tänker jag. För det måste du ju ändå få.
Ja, jag fick uppmärksamhet. Men jag var inte bekväm med det och avsläppta. Jag var så här, fortfarande skulle presentera. Jag är bra. Jag måste bevisa det på något sätt. Jag tycker att den här tryggheten när man känner att man är bara trygg i sig själv, jag behöver inte bevisa någonting, jag duger som jag är och nu kan jag känna men jag ser schysst ut för min egen del, jag ser schysst ut utan att jämföra mig och har en otrolig fysik, det måste jag nog säga, men någonstans har jag förtjänat den, jag har ju liksom tränat i 40 år, men då så var jag helt fyrkantig i sociala liksom, och dejtingsammanhang. Det är ju, kan inte gå fram en tjej och bara vara liksom lite avslappnad och man kan vara intresserad, prata om ditten och datten och det var liksom väldigt fyrkantigt och analfabet skulle jag påstå. Så att
och när började självkänslan bli bättre då skulle du säga?
Jag vet inte, men det tog nog många år, det kanske mer än när jag träffade, det var fortfarande tycker jag fyrkantig och klumpig när jag träffade min fru. Det var ganska kul att, och jag hade ju på mina hemsidor har jag alltid haft så här, date me var en mail, men jag har aldrig dejtat någon på hemsidan. Så folk, det kommer något mail där och folk blir sura att jag har ju skickat, varför har du inte svarat? Det var bara en sån inaktiv mailadress. Och sen var det min kompis som gjorde en datingprofil där jag då ljög om min ålder och sa att jag var 37 fast jag var 52 eller 51 med syfte, inte för att så här, jag vill ha unga tjejer utan för att om man nu hade som syfte eller eventuellt ville bli förälder, så är det ju lite orättvist. Vi män har ju privilegiet att kunna bli föräldrar lite senare generellt. Så att det var kanske mer av den aspekten. Och jag var ju inte någon förklädd person.
Men är det här någon form av Tinder då? Eller?
Ja, precis. Ja, det var väl Tinder eller något liknande. Så där träffades vi. Och hon var inte inne. Hon hade ju kommit hem. Min fru kom hem från London efter 6 år. Anna, precis. Mm. Hon kom hem efter 16 år. Hon ville absolut inte göra någon dating. För att det är kanske generellt som det här med liksom elegansen och att man dejtar lite grann och man behöver inte det verkar mer vara de här dejtingsidorna verkar vara mera knullappar som jag uppfattar det. Det verkar vara en försvinnande liten del som leder till relationer och längre förhållanden. Så att hon ville inte vara med på såna dating app. Hon tyckte att män i Sverige var ganska antika i sin syn på kvinnor och hur man dejtar. Engelsmännen är mycket mer eleganta och lyfter kvinnan på pedestal och har mycket mer manners än vi har i Sverige generellt. Men då hade hennes kompis berättat att jag var på den sidan. Och hon kom ju till Sverige och var helt svältfödd på liksom lite mer stil på bitarna. Och då finns det, eller personlighet också för all del. Det saknades, tycker hon.
Och hur gammal var Anna då? 35?
Mm, precis.
Okej, men då missuppfattade
jag det. Och då hade hon sagt till sig själv, finns det ingen personlighet här? Vilka var personligheter när jag flyttade? Då tänkte hon på Ola Salo och Peter Sipen. Hade hon nämnt för sin kompis?
Ja, så hon hade sett det då i
tidningar? Ja, men det här var innan hon drog till London. Då hade hon, då kom hon bara drog hon till minnes vilka personligheter fanns i Sverige då. Och då hade hon bara nämnt mig och Ola Salo. Och sen var det hennes kompis som var inne på datingappen som hade sett, men nu är han en av dem du nämnde på en datingapp.
Så hon var 19 år när hon kläckte ur sig ditt namn.
Nej, men
hon åkte till England.
Ja, hon tyckte att jag var en kul personlighet då innan hon åkte.
Exakt, då var hon 19 år bara.
Ja.
Och så träffas ni när hon är 35.
Ja.
Det är ganska coolt.
Ja, lite roligt.
Okej, och sen hon kommer tillbaka och då säger samma kompis till henne, nej men du, Peter Sipen är på den här typ Tinder-appen, du kanske ska gå in.
Men då var hon bara inne och liksom visade att hon har varit där. Man kan se vem som har tittat på dig, tror jag. Och sen hade jag hört av mig till henne då. För att hon är lite old school, att mannen ska ta initiativ och hela den biten.
Okej, och då såg du hennes profilbild och då klickade du grönt typ.
Ja, jag vet inte exakt liksom det tekniska.
Men du såg henne och tyckte att det där kanske är något för mig.
Ja, precis. Och så träffades vi och samtycke uppstod. På Urban Deli. På Södermalm träffades vi.
Det är ju lite roligt ju.
Mm.
Och berättade hon det här vid första dejten? Att jag har haft dig lite liksom i åtanke sedan jag var 19 år.
Vi sitter här av en anledning, Peter. Du vet säkert varför. Jag bara, nej, berätta. Nej, jag valde mellan dig och Ola Salo. Och nu råkar ju du finnas här så att det fick duga med nej. Nej, det kom nog fram lite senare, tror jag. Jag tror inte att hon nämnde det.
Ja, man kläcker inte ur sig hemligheten.
Ja, direkt bara så här, ja det är... Det är inte det att du bara dök upp, utan
jag har stalkat dig.
Jag har stalkat dig i 16 år nu och nu tänkte jag kan försöka träffas.
Men skulle du säga att det var kärlek vid första ögonkastet?
Ja, men det var samtycke. Hon var ju en härlig personlighet. Så att var det prins Charles, är ni kära? Då hade det gärna, det är klart vi är. Och prins Charles var whatever love means. Så att jag kör ju mer än på Diana-grejen. Det är klart vi är kära.
Och nu har ni ju hållit ihop i hur länge blir det?
Det är väl snart... Ja, det kommer snart bli 10 år, tror jag.
Ja, fantastiskt.
Så det är mysigt. Och två barn då.
Och två barn.
Mm.
Och då gick ju du från den där ungkarn... Får man säga det, som var ute med en massa tjejer?
Ja, lite mellanåt. Inte så mycket ute kanske, men var ganska nöjd. Jag försöker alltid omfamna och vara glad i den stund jag befinner mig. Inte förhoppningsvis framtida lycka vid eventuella uppnådda mål. Eller får jag bara det så kommer det allting bli bra. Utan jag var ganska, såg till att det blir bra i det nuet jag befann mig i. Och det ska jag återigen tillskriva mitt sunda. Jag levde inte destruktivt som så många artister och folk i mediebranschen gör. Ute och festar, man kanske... drar en liten lina och dricker och festar på och bränner i alla ändar.
Man behöver inte vara i den branschen för att...
Nej, man behöver inte vara där heller.
Dra en lina. Det känns som att alla... Det verkar vara knark överallt just nu, känns det som.
Så det är lite... Det, jag har valt att vara sund. För det okej, du kanske blir hög tillfälligt, men det kommer ju massa i bagaget och... Det tycker jag är en ganska destruktiv handling.
Dels bakslag.
Att det blir bakslag. Du bränner alla ändar och du kommer att bli påminn om dina dåliga handlingar ganska snart. Och det finns två layers av destruktivitet i det. Det kan ju dels vara att den handlingen att du misshandlar eller gör dåliga saker mot din kropp. Och sen kanske du, å andra sidan kanske du inte ens tänker hur du lever liksom, med mat och träning och sånt. Så då är det indirekt en destruktiv handling på två nivåer. Dels att du har nyttjat droger och alkohol, rus, och dels kanske inte bryter om hur du äter och träningen och sådana saker. Och även om du inte tänker så här, jag gör så dumt aktivt val att inte träna och liksom bry mig om vad jag äter, så indirekt är du ju någonstans, om inte annat, undermedvetet medveten om dina dåliga handlingar. Så att då är det destruktivitet på väldigt många olika nivåer.
Kände du direkt med Anna att henne vill jag skaffa barn med?
Jag tänkte inte så mycket på i de banorna. Men så småningom kom det ju att det hade varit var trevligt.
Och nu har ni ju två barn.
Mm.
Och hur gamla är...
De är 6 och 3, men de fyller ganska snart bägge två.
Tjejer?
En kille och en tjej.
Och den äldsta är en?
Hon är 6 och ska fylla 7 snart i november. Och Enzo, det är Rio som är tjejen då. För Rio kan ju både tjejer och killar heta. Och sen är det Enzo som är 3 och fyller 4 här om bara några dagar. Det är en han fyller i september.
Och han heter?
Enzo,
vilket datum i september?
Han fyller ett jobbigt datum. 9/11.
Ja, för jag fyller 10 september.
Mm, så han fyller dagen efter dig.
Ja, exakt. Jungfru som jag. Det är bra och lojala människor.
Ja, får hoppas att han lever upp.
Ja, det är klart han gör det. Och hur känns det att ha blivit pappa då? Från att gå från det här singellivet, DJ-jobb på nätterna, en väldigt aktiv så här, jobbsituation till att faktiskt bli pappa på heltid. Tar Anna då, jag menar, du har jobbat mycket nätter, kanske säkerligen under tiden barnen var små, och de är ju fortfarande små.
Ja.
Hur har det funkat liksom, i
det
relationen?
Det funkar bra, vi kompletterar varandra och hjälper varandra och får hjälp ibland också.
Du tycker inte det har varit slitigt med de här småbarnsåren överhuvudtaget?
Nej, det har gått väldigt bra tycker jag.
För själv har man ju velat skjuta sig själv i huvudet.
Men det sliter på. Nu var vi i Marbella på ett jobb, var hon med. Det var bara vi två, det var första om vi var ensamma på vet inte hur länge. Så att det var ju bara sån relief, befrielse, bara få bara ta lite, andas lite grann. Samtidigt som vi saknar dem helt otroligt mycket. Så att det tar på krafterna, det är jättemycket kärlek och fantastiskt mysigt på alla sätt och vis. Och jag tror att hade jag varit yngre och för länge sedan, när det nu är 20-25 år sedan, eller som det var på den tiden kanske när jag föddes, när man var 20-25, man bara kastades in i det och det löste bara andra normer och sådär. Men jag kan ju känna med min livserfarenhet och perspektiv, så jag kanske inte var mogen, även om du växer in i rollen. Så jag har ett perspektiv och livserfarenhet som jag gör mig väldigt tacksam och ödmjuk inför uppgiften, som jag inte hade haft för, låt oss säga, 25-30 år sedan.
Ja, när du var mer me, myself and I kanske.
Exakt.
För ung och omogen helt enkelt.
Ja, det
tror jag. Kanske har mognat. Men du jobbar ju ändå på nätterna. Men det har aldrig varit någon liksom så här, som många av mina vänner är. Ja, men så har ju inte jag haft det. Men många är ju så här, ja men jag tar ju 50% på nätterna. Då får du också ta 50% på nätterna. Att man, det ska vara så himla rättvist allting.
Mm. Nej, men det har funkat bra. Och det var ju de här riktigt långkörna fram till 5 och så. Då känner jag att det är done with that. Även om jag har kraften och sådär, så tycker jag att det förstör dygnet efter, eller hela dygnet. Då ska du varva ner, kommer i säng 6:30. Det förstör lite för mycket av dygnsrypen kan jag känna.
Och så är det ju.
Har jag sagt nej till nu. De jobben som är så sena.
Jag brukar säga det, jag är inte 43 längre. Jag fyller 44 år.
Ja, precis. Exakt.
Nej, men alltså 2 kvällar på en vecka och jag är däckad.
Mm.
Alltså om jag är borta 2 kvällar på 7 dagar, då är jag däckad en vecka efter det. Alltså rent psykiskt.
Ja. Nej, men det tar och
då
med på krafterna,
man dricker inte, lika inte jag heller. Jag kan bara tänka mig hur det hade varit om jag hade druckit också.
Mm.
Om jag är uppe sådär sent på till 3-4 på morgonen. Mm. Vad är det bästa med Anna då? Vad känner du så här? Ah, gud, för att någonstans det har hållit i 10 år. Det är ganska lång tid för att vara liksom ett svenskt äktenskap, tänkte jag säga.
Det är väldigt lång tid för att vara en kändis innanför tullarna.
Jag hade ju Claes Malmberg i podden förra veckan. Superhärlig människa, som jag brukar säga.
Underbar människa.
Han är fantastisk, verkligen. Han har ju 5 barn med 4 fruar.
Mm.
Och jag frågade honom så här, ja men hur roddar man det? Hur får alla barn från olika fruar att träffas? Men det funkade ju bra. Då tänker jag ändå så här. Och så frågade jag honom. Du verkar inte kunna hålla i en relation så pass länge. Men hans senaste fru då. Fatima som han var gift med. De var ihop i alla fall i 19 år.
Mm.
Och då frågade jag varför det tog slut. Nej, jag tröttnade. Och hon tröttnade. Och vi tröttnade. Men han verkar ju vara vän med alla sina ex i alla fall. Vad gör ni för att få, nu har ju ni inte hållit upp i 19 år, men jag har ju träffat Anna och ni verkar ju vara väldigt synkade båda två och sådär och vara ett tryggt och stabilt par. Men enligt dig, vad får er relation att funka bra?
Ja, det är väl att man får respektera varandras personligheter och som det är med alla relationer, det handlar ju om att vara flexibel och möta varandra med sina olika personligheter och demens och en sak som gör att vi håller ihop, det är att jag är så duktig på att städa och hjälpa till med det. Jag skämt att säga då.
Har du en klonad Peter någonstans?
Nej, men det
är sjukt dålig.
Nej, men man får vara, jag tycker vi har en öppenhet för varandra som personer och våra personligheter som gör att vi kan mötas och, för någonstans är vi ju ganska olika och jag tror vi acceptera och respektera varandras tillkortahavanden. I början är ju allting guld och gröna skogar och man ser inga problem. Och sen så småningom så kommer det ju fram det man egentligen, ens egna DNA eller personligheter. Så där handlar det om att mötas halvvägs. Och som jag berättade också tidigare, jag tycker att jag lär mig hela tiden, eller förhoppningsvis lär vi oss bägge mycket av varandra för att utvecklas och bli en bättre version av oss själva. Och jag tycker Anna, Hon utmanar mig och ifrågasätter och gör mig till en bättre människa. Och jag kan älska och uppskatta henne för den här rättframheten och ärligheten. Och att man möts i det här och lyfter varandra och hela tiden går framåt.
Känner du någonstans att det är ändå 16 år mellan er?
Jag har aldrig tänker aldrig så. Jag är inte medveten om min, tänker aldrig på min egen ålder heller.
Nej, det förstår jag när man ser ut som 45. Men, men ändå, alltså, man tänker om 15 år.
Men jag är
jag ska inte kasta sten i glaset.
Nej,
vet
nej,
du.
Nej, men du har samma lite förutsättning i utgångsläge. Nej, men jag tror att min energi och min person och mitt, om man vill kalla det för unikum utifrån min egen ålder och situation, hon skulle kunna ha jämngamla eller yngre som inte matchar mig i min energi och personlighet och kropp och liksom min öppenhet också. Jag är inte så här ålders, jag tycker inte jag är ålders trapped i ålders i värderingar heller, utan jag försöker verkligen inte fastna och vara öppen och inte dömande och vara öppen för nytt hela tiden.
Och du är fortfarande pigg och du är alert och du är liksom så att på grejen eller vad
ja,
man ska
så att
säga.
Jag försöker,
du är på det, du är på det.
Ja, är på och nyfiken och öppen för det nya och hela tiden vill gå framåt och utmana mig själv och lära mig och så möts vi i det där tumultet.
Kan det vara så att Anna ibland känner, åh hur orkar du?
Ja, hon tycker nog att jag är lite jobbig och när vi är ute och promenerar ska jag bara titta på saker. Kolla, kolla på den, kolla.
Som ett barn.
Stack av. Det är som ett barn, bara stackaren, hon är helt nermald. Så jag måste väl ge henne en komplimang att hon orkar med mig. Som,
fast det är det hon gillar också.
Ja, förhoppningsvis.
Vad känner du nu för att du vill göra? Och jag bara tänker så här, många av de här profilerna på 90-talet som var riktigt stora, man får inte heller glömma, det var så få kanaler.
Mm.
Och de, vad ska man säga, få kändisar som fanns i tv-rutan, de blev ju så otroligt stora med tanke på att de syntes ju hela tiden, både på tv-kanalerna och i tidningar. De var väldigt få, ni var väldigt få. Idag är det så mycket influencers och det är fler tv-kanaler, fler tv-program och...
Lite mer utspätt.
Det är väldigt mycket mer utspätt. Och det förstår ju inte de här... Jag menar, min son är född 2004 och han är liksom myndig i år.
Mm.
Så att man känner ju så här som att man kommer från någon sån här dinosaurietid.
Mm.
Fast det bara är 20-25 år sedan. Kan du känna att man idag har blivit lite så här bortglömd eller undanskuffad, eller känner du att det har varit en bra utveckling?
I generellt medieklimat?
Ja, exakt.
Nej, men du kan ju inte göra mer än bara dig själv och ha en bra personlighet, tycker jag. Att ha en bra karma. Och jag hyrs ju in till studentfester där de inte har någon aning vem jag är. De kommer, jag står liksom hej hej och tar emot, spelar lite musik och skojar lite, jag kanske berättar vad som händer när de går ombord, dessa ungdomar som är 18-19 på en båt. Sen samlar jag upp dem och pratar lite grann. Vad är det här för någon filur liksom? Och berättar lite mer värderingar och så man lyfter och respekterar varandra här och nu kommer ni festa, ha kul och glöm inte att ett nej är alltid ett nej. För när de spårar liksom, då kan man ju, då kan det ju spåra ur ordentligt, så att man är, respektgrejen är så viktig. Och det går both ways, att man respekterar varandra här. Ja, okej, okay, jättebra. Lite jubel där att man tar upp och synliggör det, att det är så viktigt att ta upp respektgrejen. Och sen efter ett tag när de börjar hur gammal var han? Vad är det för energi liksom? Då sätter man ett litet frö så här att vad gjorde han? Vägen dit till att ha den här personligheten, energin, kroppen etc, öppenheten i värderingar, så att, och jag är då över 40 år äldre och är på samma nivå kanske, eller ännu mer liksom fit och tight, så då vill jag ju inspirera, och det är därför jag är där, att om man gör bra val i livet så kommer man bli belönad och vara okej på en okej plats om 40 år, tror jag. Så att det tycker jag är kul om jag kan använda till det. På tal om det här med bortglömgrejen. Det kan inte ta, man, även om du är situation bortglömd, så är det ju fortfarande den erfarenheten som du har gainat eller fått med dig under de här åren i media. Och personligheten, den bygger man inte upp på över natt. Och den kan jag ju dela med mig. Och sen de som träffar mig eller får uppleva mig, de får ju del av den här resan som jag har då tillskansa mig under den här långa tiden och kan applicera och kanske ge verktyg, förhoppningsvis vara någon slags subtil mentor att styra in dem på några bra tankar som gör att man är på en bättre plats lite senare i livet, att om du gör bra val så kommer du bli belönad, hoppas jag.
Vill du tillbaka till tv-branschen?
Det kan vara kul, det är ju roligt. Det är inget självändamål. Jag mår bra och är glad för där jag är. Och har så jag klarar mig. Men är det någon rolig grej, så absolut. Vi håller på att prata nu lite grann. Får se vad det slutar med något format. Ska jag spela in någon pilot här snart. Får se. Kommer tillbaks i branschen.
Det stängs inga dörrar här inte.
Nej, det öppnas. Öppna din dörr.
Tommy Nilsson. Fena sjungaren.
Öppna din mediedörr. Och jag kommer att komma in och vara med. Så att jag tycker det är så kul hela det där. Och jag har fått sån otrolig rutin nu också. Jag är så mycket högre nivå än vad jag var innan, för att jag spelar in så mycket videos numera och gör videos till mina uppdragsgivare. Så att min personlighet, min trygghet, det var lite så här stress och ångest inför varje tv-grej på något sätt tidigare. Nu är jag så otroligt mycket skönare och relaxed och mycket bättre skulle jag vara i tv än vad jag har varit tidigare när jag var i branschen. Sista liksom regelbundna tv-produktionen, det är ju 2007 tror jag. det var Tilde Fröling och jag som gjorde ett program på TV6 som hette Rocky och Drago. Så att nu är det länge sedan. Men dyker upp något så, som jag kan tillföra någonting, så öppnar jag min mediedörr och kommer in där.
Och tack för att du kom hit, här.
Ja, det var det lilla.
Och öppnade en dörr i mitt hjärta.
Vad har du lärt dig nu då, tycker du, i det här mötet?
Nej, men jag lär mig alltid. Men
vad tar du med dig efter det här mötet?
Jag tar med mig det här med erfarenhet. Jag tror att det är väldigt viktigt också med unga människor som oroar sig för mycket och som inte vet så mycket och som känner sig osäkra. Att liksom, det är okej att jobba på och gör era grejer och ni kommer landa i vilka ni är. Och just den här biten att så här, man måste öppna dörrarna tidigt i livet och ta in andra människor och vara nyfikna.
Ja, lära hela tiden. Det är inte fel att och liksom
misslyckas. Tycker du jag lärde mig någonting?
Ja, det var bra sagt. Ja. Jag menar, alltså, du lär dig av dina misslyckanden. Våga utmana och våga göra misslyckanden. Lyssna på andra. Och du behöver inte projicera någon eventuell förträfflighet. Alla är vi människor med våra tillkortahavanden. Var ärlig om du inte förstår saker. Och säg det, för då kommer ju människor finnas där. Om du inte berättar att du inte förstår eller fattar saker, då kommer du inte kunna lära dig. Så att, säg till om du inte fattar. Det är inte ett fel, det är ingen brist. Det är snarare tvärtom. Då kan du ju lära dig att utvecklas. Och du behöver inte vara bättre än någon annan. Sluta jämföra dig, du är bäst på att vara dig själv. Jo, en sista grej, Bettina, som jag kom på här när vi har pratat. Det är att i varje möte med en människa, försök säga minst en komplimang. Lyft din omgivning, och du kan ju även göra det mot tre främmande människor. Säg hej eller och säg någon trevlig sak, så kommer världen bli så mycket bättre. Det kommer jag på när vi sitter och pratar här, att det är så viktigt.
Tack för att du kom hit, Peter.
Tack själv. Du gör mig till en bättre människa, Bettina.
Och dig också.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.